Hej Magnus.
Hej.
Magnus Eriksson Emke.
Ja, det stämmer. Hej, hej. Vad trevligt att få sitta här i din mammas köksbord här faktiskt. Och fint bubbelvatten också.
Okej, och vem är du Magnus? Berätta om dig själv.
Jag skulle kanske kalla mig för sjungande skådespelare.
Mm.
Eller vem jag är, menar du vem jag är eller vad jag gör? Det är frågan, identitet.
Vilken tur att radion inte spelar in min rodnad, för jag känner att jag rodnad.
Nej då, det är
rodnar, men nu berättar jag det.
Det syns inte.
Okej, okay. Först jag börjar att prata själv.
Ja, gör det.
Du är ju Tyresebo och född och uppvuxen här. Jag tänkte att det var intressant att veta för alla Tyresö-lyssnare. Det är ju Tyresö Radio. Tyresö Närradio.
Vilken frekvens är du på? 91,4.
91,4. Okej. Och jag har ju hört dig. Vi har ju haft en konsert tillsammans.
Mm.
Och du har ju en jättefin röst.
Tack så mycket.
Och är väldigt fin. En väldigt fin närvaro och i ditt uttryck och musikalitet och känslan, du får mer nyanser, ja, så att det är väldigt hög nivå på ditt framträdande.
Och tack så mycket.
Och ditt vacker sång, sångröst. Och jag är lite nyfiken då, som säkert många lyssnare som lyssnar på din, alltså hur kom du in på det här och hur börjar du? Har du något annat? Vill du börja från början? Hur det var att växa upp? Eller bara vad du än vill berätta, bara kör.
Vi kan ju börja från början.
Mm.
Växte upp i Öringe. I villa.
Mysigt.
Ja, det är ganska mysigt faktiskt. Uppvuxen i en familj som inte... Ja, jag upplever att vi inte hade det här brinnande intresset för teater och musik på det sättet. Så att mitt första möte med musik, det är när vi åker ut till landet och lyssnar på Sven-Bertil Taube. När han tolkar Evert Taube.
Okay.
Och det där lärde jag mig väldigt tidigt då, liksom de här fantastiska texterna.
Ja, okej.
Och hur... Jag är liksom, det är lite i min, vad ska man säga?
Inkörsport.
Ja, men precis.
Första inspirations.
Ja, men Sven-Bertils sätt att gestalta texter på, liksom måla upp.
Det har följt med dig?
Det har verkligen följt med mig.
Ja.
Men sen var ju, min pappa, han tyckte ju absolut inte om populärmusik. Gör fortfarande inte.
Nej. Men gillar han annan musik?
Ja, han gillar ju Taube och så gillar han klassisk musik. Aha. Väldigt, väldigt mycket. Han kan verkligen briljera med att kunna kompositörer och så här.
Aha. Liksom. Okay.
Fast han har inte liksom direkt utövat musik.
Nej. Men du har ju ägnat dig lite av klassiskt, eller hur?
Lite,
du har ju sjungit någon operarie eller några.
Ja, hjälpligt kan man väl säga. Att jag börjar dras mer åt det hållet i alla fall. Liksom.
Du har ju liksom både, din röst har ju både kvaliteter som passar för en operasångare och en musikalsångare, tycker jag.
Ja, det är ju roligt, tycker jag.
Säger jag, som är själv operasångerska.
Ja, precis. Det är roligt att höra från dig, tycker jag. Men jag har blivit mer och mer intresserad av klassisk musik senare och upptäckte att nästan allting kommer ju därifrån från början. Liksom.
Men det var liksom första mötet där Sven-Bertil Taube tolkar Evert Taube.
Ja, på vägen i bilen till landstället.
Liksom. Aha,
det är mötet med Sven-Bertil Taube.
Men sen då? Alltså du gick i typen skola, vanlig skola här?
Jag gick vanlig skola hela vägen. Fårdala och sen Forellen och sen till gymnasium. Och det var först i högstadiet som jag började spela piano. Inför publik då. Liksom.
Oj, vad kul. Så du tog pianolektioner och
Var
du på musikskolan? Där?
Ja, det gjorde jag. Precis. Och då tyckte jag att det var supertråkigt.
Ja, det tyckte jag med.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag skrev upp på min hand att jag skulle ha pianolektion idag. För att jag inte skulle glömma, sen glömde jag ändå. För att jag undermedvetet liksom förträngde det för att jag skulle missa och slippa.
Just, gick det också där
på kulturskolan? På musikskolan, ja precis. Mm. Eller kultur. Kultur eller musikskolan.
Ja, men det var ju en del av det där att lärarna satte fram den här tråkiga boken. Liksom, framför när man skulle lära spela noter. Och, så att när jag slutade med det där och började spela musik. Jag bestämde mig för att spela musik som jag tyckte om. Då lossnade allting.
Ja.
Och liksom gehöret och började skriva låtar. Ja. Och liksom, och började spela.
Vad kul att alltså, skriva låtar, egna låtar. Mm, det är precis. Jätteroligt.
Mm, jag började, jag blev jag liksom bestämde mig för att de här musikerna är inspirerade av. Och så försökte jag börja liksom tänka, hur skulle de ha tänkt här? Hur skulle de ha... Och då lärde jag mig jättemycket, jättesnabbt. Men...
Det måste finnas en glädje. Att det kommer inifrån, inspiration. Ja, ja.
Jag tror att man kan lära sig någonting väldigt, väldigt snabbt om man är som man sätter sig i ett väldigt inspirerande tillstånd.
Ja. Det var något annat jag, om jag får avbryta en reflektion.
Ja.
Drick gärna vatten.
Tack. Ja, du hör att jag är lite...
Det är viktigt att fukta sitt instrument, tycker jag. Jag
ska också... Rösten alltså.
Ja, precis, rösten.
Ja.
Och kroppen, det är också... Hela kroppen är ju instrumentet.
Absolut.
Och även sinnet och hjärnan, allting, är ju en del av det. Men det var reflektionen av denna som jag funderade på nu. För att det var ju ingen annan i din familj som höll på med det här. Men du har ändå liksom satsat på det som yrke och liksom på riktigt.
Mm.
Och känner du att, alltså kände du liksom någonstans det här, jag är lite annorlunda eller jag är en konstnär eller, alltså... Har det här varit en utmaning och skulle du kunna beskriva... Vad är det som gör att du måste hålla på med det här? Är det liksom något bara väldigt starkt intresse? Eller är det kanske någonting i personligheten som du måste... Eller en känslighet att du måste få uttrycka liksom allting du har inom dig? Nu bara kommer jag med ledande frågor. Så här, men du får välja att liksom blunda för dem eller inte.
Jag kan ju besvara dem utifrån... Ja, nu förstår jag din fråga i alla fall. Vi leder liksom. Leda till. Nej, men jag tror att min farfar dog när jag var 8 år.
Mm.
Och han hade förlorat sin hörsel i scharlakansfeber när han var 5 år.
Oj, oj, oj.
Så han var ju väldigt liksom kanske introvert på något sätt. I sig själv och jag lärde inte känna honom så mycket, ska jag säga. Han ju inte göra det, tyvärr. Men han spelade på pianot hemma hos dem. Marscher, tyska marscher. Liksom. Och han spelade allting på gehör. Jag tyckte med att han lärde sig noter själv. Liksom. Och vi fick någon kontakt då när jag blev lite äldre. Så han gav oss en synt, ett litet elpiano och sådär. Och så kommer jag ihåg att han frågade mig, det var liksom när jag var 7 kanske. Har du lärt dig spela än? Kan du spela än?
Men var han helt döv eller bara?
Nej, han var inte helt döv.
Nej. Liksom.
Men han var nog väldigt, väldigt musikalisk.
Ja.
Och så målade han också. Han var,
en konstnär.
Han var en konstnär fast han jobbade som ingenjör.
Ja, men det är också ett konstnärligt... Eller man måste säga konstnärlig... Eller?
Ja, jag tror det.
Anlag på något sätt.
Så vi har det där någonstans i familjen fast det inte är uttalat. Liksom, så. Alltså ett slags behov av att uttrycka via estetiska ämnen. Men då hade jag i alla fall lärt mig spela. Jag hade redan när jag var liksom 6 år lärt mig liksom på gehör ta ut lite saker. Liksom,
ja, vad fint.
Sånt där som man ville spela. Liksom. Så att jag tror att min farfar visste någonstans att vi hade det här. Att jag hade någon form av musikalitet. Och det var... Jag kan fortfarande tänka på det ibland. Att det är bara i det där mötet liksom, som är så... Så kort att han frågade, kan du spela en? det tänker jag på ofta. Liksom,
Det sitter kvar.
Ja, det sitter kvar att jag hann inte, jag hann liksom inte visa honom någonting jag hade lärt mig. Liksom, för det kom ju långt senare. Men han kände någon slags samhörighet i musikaliteten där på något sätt, tror jag.
Mm.
Så att för mig har det alltid varit, jag reflekterar inte över det här med musikalitet på det sättet, tror jag. Jag vet bara att jag tycker att det är väldigt, det känns rätt när jag uttrycker mig liksom, via instrument.
Eller då känner så, liksom. Du dig hemma? Liksom.
Ja, jag känner mig hemma.
Ja.
Och det känns som att jag instinktivt ganska lätt kan känna, aha, men då kan man göra så eller så.
Liksom. Ja, du har väldigt fin, naturliga sådana impulser, tycker jag. Mm, alltså tack. Både med frasering och uttryck och nyanser och ja, men hur du använder rösten på olika sätt eller tar fram något visst ord och liksom i din gestaltning också, i rollgestaltningen. Så att du har ju det instinktivt liksom, att du känner en stor begåvning.
Tack snälla.
Och sen, men får jag vara lite ledande igen?
Ja.
Men är det inte så att man som konstnär också är väldigt känslig?
Mm, verkligen.
Att det är liksom det är två sidor av samma mynt, att det är liksom den här känsligheten.
Verkligen. Jag har ju haft jättemycket tungsinthet och så. Och det är också väldigt dubbelt det där, för att du vill ju visa upp ditt innersta samtidigt som du vill skydda det innersta hela tiden.
Mm.
Och det kan man ju, det kan ju omgivningen kanske tänka, det här är ju, det är ju som en omöjlig paradox.
Ja.
Och det tycker jag också, det är väldigt motsägelsefullt. Mm. Men känsligheten är ju det vi har att jobba med, och jag tror ju att konstnärer, alltså publiken vill ju se det innersta liksom, och den här sårbarheten, såklart.
Mm.
Och det blir ju problem då om jag ska ut och prestera.
Mm.
Om man ska synas i en ensemble eller, eller på en, om man har en roll som man vill prestera väldigt bra i. Då är det ju lätt att börja försöka vara mycket större och mycket mer än vad man är. Tänker jag. Och jag tror att det är nog en av utmaningarna. Hur att balansera den här känsligheten. Liksom.
Ja. Och hitta typ det sanna.
Ja.
Att våga vara liksom sårbar och liksom öppna upp det inre. Att liksom våga bjuda på det.
Precis.
I uttrycket. I gestaltningen, i sången, typ.
Ja, precis. Jag tänker att du har ju säkert varit med om att du har en bild över hur du vill att det ska vara, liksom, när du framträder med det här stycket eller den här scenen. Men den bilden kan också krocka med det som faktiskt innerst inne, det intuitiva som vill ut. Liksom. Att det är två olika saker, liksom.
Men vad blir bäst då? Blir det bäst om man skippar bilden och bara utgår från det intuitiva?
Jag vet inte riktigt. Jag tror att det går att göra på båda sätten.
Mm.
Det beror på vad som väcker mest glädje och mest liksom tillfredsställelse i konstnären. Liksom.
Eller om man kan på något sätt få de bilderna att mötas.
Ja, absolut. Absolut, då mår man ju som bäst. Alltså tänker jag att nu är det här precis så som jag vill att det ska vara, och det går ut till publiken precis så.
Ja.
Jag får den reaktionen av publiken som jag önskar. Liksom. Då mår man ju bäst, såklart.
Det var någonting, vad känner du är dina utmaningar, eller vad har man för utmaningar som konstnär? Alltså, eller som uttryckare, som när det gäller som i, att man har det som yrkesval. Är det någonting man får kämpa med förutom liksom den här känsligheten och, eller hur känner du?
Ja, alltså dels är det ju att hela tiden försvara sina val, som vi pratade om förut, försvara sina val.
Inför folk som inte har det som yrke.
Precis, så. Precis. Ja. Och sen var det en klok person, en sångpedagog, som sa till mig en gång att det är inte du som väljer det här yrket, utan det är yrket som väljer dig.
Mm.
Och det kan jag verkligen identifiera mig med.
Mm.
Liksom. Så.
Och det kanske du skulle vilja, eller det kanske du säger till dem som säger, men ska du inte ta ett riktigt jobb?
Ja, precis.
Om du får sådana frågor. För det kan det ju hända att man får.
Det händer ganska ofta. Mm. Och ganska mycket, ibland ganska nedsättande saker om människor som håller på med estetiska ämnen också.
Mm.
Det har blivit lätt att... Jag tror att vi som håller på med det här får försvara oss på många sätt. Och kanske inför oss själva också.
Mm. Men känner... Vad var det jag tänkte? Du har väl också prövat på lite andra jobb. Och liksom prövat på att studera ett annat.
Absolut.
Och känt hela tiden att nej, det är inte rätt. Utan det är liksom uttrycket.
Precis.
Det som är, du alltid kommer tillbaka till.
Jag kommer alltid tillbaka till det.
Ja.
Att nej, men nu ska jag testa det här. Eller...
Mm.
Göra det här eller jobba med det här. Jag hade ett vanligt jobb ett tag då. Och jag mådde så... Min själ... Jag säger inte att jag inte kan jobba med ett vanligt jobb, det säger jag inte. Men...
Din själ typ vissnade.
Min själ vissnar ifall att jag inte har någon tid över till det här...
Ja.
Kreativa.
Ja.
Vilket i och för sig också funkade ganska bra då. För att om jag jobbar 9 timmar och ska avsätta tid till övning. Mm. Då blir den övningstiden väldigt effektiv.
Mm.
För att då blir tiden helt plötsligt en bristvara.
Mm.
På ett sätt.
Mm.
Men jag kommer ihåg under den perioden. Jag gick ju och såg teaterföreställningar varje kväll.
Som kompensation.
Som kompensation. Ja. Så jag höll på att gå in i väggen bara efter några veckor. Ja. Liksom, för att... Jag verkligen ville till teatern. Liksom. Mm.
Men är det inte så... Ja, drick.
Tack.
Är det inte så också att man behöver... Så är det för mig i alla fall, att jag behöver mycket tid. En känslig person, jag är ju också känslig och skapande och uttrycker på olika sätt. Och jag behöver ju mycket tid att smälta intryck. För att jag tar in så mycket och jag är känslig om någon är dum. Det gör väldigt stor... inverkan. Mm. När man går igenom olika saker och jag funderar över saker väldigt mycket och liksom alltså det blir väldigt djupt och stort väl, det som man upplever jämfört med hur en del andra upplever har jag förstått genom att jag pratar med andra som inte alls upplever på samma sätt. Och jag behöver både tid bara för att meditera och liksom smälta intryck, men jag behöver också tid för att det krävs att gå in på djupet när man ska fördjupa sig i en sång och man ska liksom fördjupa sig både i musiken, de olika nyanserna.
Mm.
Det står ju olika direktiv i noterna och dessutom man ska kanske översätta en text eller till och med en hel operaroll som är på ett annat språk ska man översätta så man förstår allting och sen fundera kring karaktären, vad den vill och varför och hur den känner den här situationen. Och sen så tar det ju tid också med men också att skapa, att liksom sätta sig, att man får tillräckligt tid att hamna i någon slags själslig öppenhet och ro så man når de djupaste delarna i känslolivet och själslivet, att kunna få ut på papper i en dikt eller i någon målning eller om man ska skriva en låt eller musik på något sätt. Eller hur? Så att då om man har väldigt mycket annan tid som upptar, som där man inte har den möjligheten, då har man ju inte tid heller att verkligen satsa på riktigt, så känner jag. Dessutom själv personligen när det gäller övning och sådär, det tar ju också sin tid. Det är också ett arbete som man måste... ha ork, alltså både fysisk ork, det är fysiskt ansträngande, och även psykiskt, alltså när det gäller koncentration och fokus och sådär. Så känner jag.
Jag håller med. Alltså i de värsta perioderna då håller jag på och tänker dygnet runt. Liksom. Jag processar dygnet runt och testar dygnet runt.
Mm. Mm.
Och jag älskar att det ska vara så, men det är många i min omgivning som säger att du är helt, det går inte att få kontakt med dig under de här intensiva perioderna. För att man märker att jag är uppe i någonting helt annat. I en process som är... Och jag nu från början så märkte jag inte det själv. Liksom. Men nu har jag börjat märka det. Att okej, nu är det den här grejen hela tiden, dygnet runt. Och då måste man börja avsätta tid för att... till rekreation och vila och så vidare.
Ja, det här är jätteintressant tycker jag. Så alltså jag tänkte ju hela den här programserien som jag föreställde mig, jag vet inte om det kommer bli som jag hade tänkt eller om det blir av eller någonting, men jag tänkte ju att temat är den kämpande människan. Och att en del är den kämpande konstnären, och det är ju någonting som jag själv brinner starkt för att liksom kunna dela med mig av och föra ut, att alla ska förstå och få en inblick, hur känns det att vara så här känslig och hålla på med konst och varför man gör det och sådär. Men jag tänkte ju ta upp andra teman också i samma grej, den här, alltså att sprida förståelse för människan, den lilla människan. Alltså vi är ju alla, har ju alla våra svårigheter i livet, och det är många som, nästan alla går ju igenom sorger och utmaningar på olika sätt, och så jag tycker, jag vill ju så här att väcka dels att man kan genom det här ge tröst och även inspiration och att igenkännande och ja, sådana saker. Så att det är ju så jag tänkte med det här också, att det liksom, man ska komma nära, att det ska bli ett möte mellan den som är här på radion och lyssnaren. För vi sitter alla i samma båt på något sätt.
Ja, det är ju verkligen intressant och liksom, för det här är ju, tror jag, är frågor som man diskuterar inte så ofta.
Nej.
Så.
Ja, det är skillnad så här, Facebook.
Ja,
att man lägger upp så här fina bilder och så här, sätter på filter kanske. Eller, just nu, vi är på restaurang. Nu måste man passa på och ta foto så att man ser att man gör något kul.
Precis.
Så här, och jag åt det här som var jättegott. Eller jag var på en resa. Och sen så är det ju jättemycket annat som missas. Som
visst, det är
pågår
säkert
under tiden.
En hel radda med livskriser som nej, men precis som du säger, att i den här, det är väl det som är de här ytterligheterna, att Facebook och att socialt marknadsföra sig behövs ju också såklart. Att visa att man är att man är aktiv och gör saker och så här, och
dela med sig
av det roliga man gör liksom. Men samtidigt som det här andra, det är precis som sagt, det är ju en hel radda med livskriser som händer bakom de här bilderna på räknackorna man lägger upp. Och det är lite svårare att på något sätt.
Förlåt, jag bara skrattade åt det annat och så räknar.
Ja, ja.
Radda med räknackor.
Radda med räknackor, ja, precis. Det är så här språklig... prata om i retorik.
Ja, men... okej, är det någonting, skulle vilja dela med dig av någon slags kloka ord, någon livsvisdom, någonting, har du någon slags livsmotto eller någonting, har du någonting sånt du vill dela med dig av till lyssnarna? Eller något så här, bara ett råd på vägen, eller tänk på det här, eller något helt annat som jag inte har tänkt på, som du vill berätta.
Det är väl mycket, det här är så klyschigt alltihop, för jag älskar ju såna här motivationsberättelser och böcker och videos liksom. Men som alla andra säger också, att inte låta andra människor definiera en på något sätt. Att i våran liksom bransch så kommer regissörer och medarbetare säga att eller säga åt dig någon gång att du inte är tillräcklig på något sätt för uppgiften. Och börja ifrågasätta kompetens och kunskap. Och då tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att man bestämmer det själv.
Ja. Låt ingen annan definiera vem du är.
Ja, och vad du kan.
Och vad du kan.
Och även då med den, och ha lite distans till det och tänka att om jag inte kan det nu så kommer jag kunna det snart om jag faktiskt bara utvecklar det.
Ja.
Och ha liksom en självkonstruktiv i någonting som är ganska destruktivt i botten. Så, liksom, mycket av det här kan vara. Vi vet ju bägge två att det är verkligen nedbrytande och uppbyggande på samma gång, många av de här processerna.
Jag sa ju förut två sidor av samma mynt när det gäller känslighet. Och jag sa visst aldrig klart, jag blev lite otydligt. Men jag kan förtydliga nu att alltså det här konstnärligheten och känsligheten går hand i hand, och känsligheten har ju två sidor. Det är ju både jobbigt, men det är också en tillgång i uttrycket. Det var det jag menade med två sidor av samma mynt.
Ja, men precis. Och då tror jag att det jag har lärt mig att arbeta utefter är att man får låta det vara både jobbigt och bra.
Ja.
Själva konsten kommer alltid vara det. Livet kommer alltid vara jobbigt och bra, tror jag. Men att hela tiden ha ett konstruktivt förhållningssätt.
Ja, men tack så jättemycket, Magnus. Ja, det här var jättebra det där. Låt ingen annan definiera dig. Vem du är, vad du kan, vad du vill. Och det skulle ju vem som helst kunna ta till sig. Det kan ju vara i en relation eller alltså inför en arbetsgivare, vilket arbete du nu än är, en familjemedlem eller vad som helst. Att man ska våga vara sann mot sig själv.
Ja, visst.
Och precis. Inte låta andra bestämma när man känner att nej, det är inte så jag känner, jag är någon annan.
Visst. Exakt.
Ja.
Jag tycker att det där är...
Stå på sig.
Ja, men det är ju det jag tror att vi jobbar med på något sätt, självförverkligande och blir den bästa versionen av oss själva hela tiden. Och tänka, vi har någon vision av att så här bra kan jag vara. Och så är övningen är ju alltid i relation till visionen. Liksom.
Ja,
så.
Ja.
Ja.
Men tack så jättemycket. Är det något annat du kommer på som vi inte har pratat om, som du vill tillägga?
Ja,
är det någonting?
Ja, det är skönt att det är sommar.
Men du vill du berätta lite olika grejer vad du har gjort kanske?
Gjort
eller så här typ, du har framträtt i Tyresöspelen, du har framträtt i olika musikaler i vad var det du hade varit på i Hemsöborna eller nej?
Ja, just det.
Så här olika grejer.
Ja, men jag har ju dels varit väldigt engagerad i Tyresö teaterförening under många år och för att jag tycker att de är så bra och drivna och engagerade
liksom.
Och det tycker jag att det är en känsla som jag tycker att ska tas med in i den professionella världen. Amatörteater överlag är det mest intressanta på något sätt. För att det bygger ju bara på glädje på något sätt. Och det är inte alltid alla är glada i sådana här sällskap. Det är det inte, för att det är samma frustration. Men drivkrafterna är det. Och det... Rolf Lassgård sa det också, att han har alltid går tillbaka till den här grunden han hade i amatörteatern, att det bygger på glädje. Och det försöker jag ta med mig in i professionella sammanhang.
Och du har ju gjort lite olika, du har ju varit medverkat i olika föreställningar och även i USA, och sen har du haft konserter på olika ställen och sådär.
Jobbat på mycket sommarteater har jag gjort.
Ja.
Och så. Mycket utomhus. Och det var väldigt bra, för då får man lära sig att konkurrera med saker och ting som finns i omgivningen. Fåglar och katter och flygplan.
Föräldrar som kommer hem och försöker smyga i bakgrunden.
Ja, men absolut. Ja. Det är en del utav.
Ja, nu alltså. Vi försökte bort sig ifrån. Vi får se hur mycket det hörs.
Ja, men precis. Så det är en bra övning, tycker jag. Det här.
Men ja, men vad fint. Har du någon har du någon framtidsplan nu närmaste framtiden eller någon så här vision för, alltså längre bort i tiden eller något annat sånt där som du vill dela mer av nu?
Mm. Jag och en nära vän håller på och skriver på en föreställning just nu.
Jättekul.
Ja, jättekul. Och den jag tror på det projektet att det kommer bli jättebra.
Ja, spännande.
Och kan återkomma senare när vi...
Ja, ja men vi kan ju kanske göra en ny omgång också.
Ja, ja.
Omgångprogram.
Annars är det att sjunga så mycket som möjligt. Mm. Och möta publik. För det tycker jag är det roligaste som finns.
Ja, vad kul.
Ja.
Tack så jättemycket, Magnus. Det var väldigt intressant och kul att få höra lite om dig och dina tankar.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ni har fått höra Magnus Eriksson Emke diskutera konstnärlighet och konstens utmaningar och hur det är att vara konstnär med mera med mig, Karin Lundin. Ja, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ha det så bra.
Ja, ha det så bra.